forsdimmeskog i Jämtlandsfjällen, harrlek i Hälsingland och paddsafari i Skåne. Det här är Naturmorgon från den 25 maj 2024. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi till en av Sveriges mäktigaste forsar, Handölsforsen i Jämtlandsfjällen. Vi hör hur den dundrar fram här i bakgrunden och vi ska strax anropa fältreporten som står invid den. Men innan dess så tänkte jag bara passa på att berätta vad som mer kommer hända i programmet. Vi kommer bland annat gå på harrlek.
Där hade vi lek och det där är två harrar. Den han, ja, där har du lek. Där lägger de.
Och sammanfatta 8 timmars fågelsångsnatt som var förra veckan.
Om jag ska ta ett minne från där jag står då på Öland, så är det ju när en gök sätter sig i en tall alldeles ovanför mig. Det är som att den sitter nästan på vårat tält. Alltså det är bara några meter, det var kul.
Jenny Benson Juval, och så har vi då den direktsändande fältreporten den här morgonen vid Handölsforsen i västra Jämtland, Jonathan Mattinsson.
God morgon, Joakim.
God morgon. Man får höja rösten när man ska prata med dig.
Ja, man kan nästan tro att det är en flygplan som startar här, men det är Handölsforsen som verkligen forsar förbi bara några meter ifrån mig.
Ja, men berätta, hur ser det ut där du står?
Alltså jag står vid foten av en hängbro som går här över Handölsforsen. Och när jag tittar ut så liksom dansar och virvlar vattenmassorna på sin väg ner för den här fallhöjden. För det här är ju 125 meter tror jag totalt den här forsen faller under sin väg ner mot Omsjön, som jag också ser på andra sidan skogen. Och bortom det är det som bleka fjällsilhuetter och en helt blå himmel. Det är verkligen en strålande morgon här i den fjällnära miljön i västra Jämtland.
Ja, härligt, härligt. Vad gör du där, Jonathan?
Ja, men det här är ju plats som många kommer till för att se den här forsen, framförallt nu när det är vårflod. Men vi ska in i skogen som finns här intill forsen, som är en väldigt unik och speciell miljö med mycket ovanliga arter. Och det är där vi ska framförallt fokusera den här morgonen.
Du får göra det, Jonathan. Gå in i skogen en bit, för det låter otroligt mycket från den här mäktiga forsen. Så du får nästan söka lite skydd där i forsdimmeskogen, kallas den, va?
Precis, jag börjar röra mig inåt så att det kanske blir lite lugnare nästa gång vi hörs.
Ja, precis. Ja, men vi hörs om en stund då, Jonathan.
Det gör vi.
Jonathan Mattinsson alltså vid Handölsforsen den här morgonen. Ska bli spännande att höra om den här forsdimmeskogen. Men nu ska vi till Alunda i Norduppland där du, Sture Wallin, finns. God morgon.
Ja, god morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Där var det lite lugnare.
Ja, här är inte det, men det är dimmigt.
Det är dimmigt, men kanske ingen forsdimma.
Nej, det är inte, utan det inte. Nej, det är fint.
Ja, men Sture, du har ju varit med om något alldeles speciellt. Din son skickade ju in fantastiska bilder till oss här på Naturmorgon på lodjur som du hade tagit. De finns att titta på vår hemsida. Och man kommer ju dem så fantastiskt nära. Det, ja, har man möjlighet så rekommenderar jag att man går in och tittar på dina bilder där. Men berätta, Sture, berätta om det här mötet.
Ja, det är... Jag var ute på en fotorunda och åkte på skogsvägar runt Alunda här. Och så åkte jag över Hevemossen, heter det, Vesbyvägen kallar vi det för. Och så kom jag upp i skogen och så är det ett gammalt timmerupplag. Och där ligger någonting gult, gulbrunt, såg jag uppe på en bergknall ungefär 20 meter från vägen. Mm-hmm. Så jag kör ner. Jag kör ner rutan och så rullade jag bara fram. Jag vågade inte slå av bilen för jag såg att det var lodjur.
Och du såg det?
Ja, och så stannade jag. Jag vågade inte ta med säkerhetssele ett dugg. För att man vet vi surhuggar och med. Va? Så att jag rullade fram och de bara sitter och tittar på mig. Så jag fotograferar dem och De ligger där och så rör de lite på sig, så lägger de sig igen. Och så, rätt som det är så kommer ett utav, det här är ju två fjolåringar, för annars är de inte två. Ja. Mm. Och så kommer den igen och går ner, ja, 3 meter vid sidan om bilen på mig. Mm. Och jag såg att han spände sig. Mm. Och så gör han ett litet språng och så hör det skriker till. Tog han en mus eller någonting.
Precis vid din bil alltså?
Ja, precis bredvid. Ja, 2-3 meter från bilen.
Ja.
Och så såg jag att han svarade någonting. Jag vet inte vad det var han tog. Men nej. Så gick de upp och låg sig på berget igen. Och när jag sitter där och tittar på dem, de ligger, men då kom det en vindpust.
Okej.
Okay.
Ja.
Genom bilen, så de fick vittring av mig. Och ja, fast jag satt och tittade på dem så såg jag inte var de tog vägen, så snabbt försvann de. Oh. Men det var ju en upplevelse. Jag har aldrig upplevt det. Ändå har jag varit i skog och mark nästan all fritid i över 60 år, 40 år.
Ja, precis. Ja. Men du berättade också, Sture, när vi pratade tidigare här i veckan, att det var lite jobbigt att ta de där bilderna. För du fick sitta en väldigt underlig ställning i din bil.
Ja, jag vågar ju inte röra. Jag satt ju på, jag hade dem på höger sida. Jag vågar ju inte ta någon säkerhetsbälte. Så jag satt, efter 5 minuter, det här är ett sånt kramp. Så jag kunde skrika rätt ut faktiskt, så ont gjorde det i kroppen. Men vad gör man inte för att kunna få se något dyligt alltså? Det är helt
otroligt. Ja, men du fick ju betalning när du fick se bilderna, antar jag.
Ja, absolut. Ja. Men jag vågar ju inte knäppa för mycket heller. Jag har ju en gammal spegelreflexkamera, va?
Jaha, okej.
Okay. Den smäller ju, vet du, varje gång spegeln rör sig, va?
Ja.
Och så jag knäppte ju enskilda bilder bara lite grann. För de låg, den ena låg och bevakade mig hela tiden. Alltså.
Mm. Nej, det är den som man ser. Det finns ju en bild på en av de här lodjuren som ligger liksom på ett stenblock, och så är det lite mossa och lava där. Så ligger, ja, den liksom med tassarna framåt, öronen uppspända, och så blicken rakt in i kameran med de här ljusbruna, liksom ganska lugna, ja, ögonen.
Ja, de var hur lugna som helst, alltså, hur naturligt som helst.
Ja.
Folk som får se de här bilderna, de kan ju tro att de är tagna i en djurpark nästan.
Nästan? Så nära är det ju.
Ja, nej, jag har aldrig varit med om det. Jag har sett mycket lodjur faktiskt.
Du har det.
Vinter. Ja. I det här området har det varit fruktansvärt mycket lodspår i vinter när det var slös. Det.
Mm. Ja, men tusen tack, Sture, för att du och din son skickade in de här bilderna till oss och att vi fick prata med dig. Och som sagt, återigen, är man nyfiken på de här bilderna så gå in på Naturmorgons hemsida. Det finns, där står det, vill du se, eller här samlar vi alla bilder till programmet eller någonting, så går du in och tittar där. Ha en fin dag, Sture.
Ja, detsamma. Tack ska du ha.
Hej då.
Hej, hej.
Hej. Men nu ska vi tillbaka till Handelsfossen i Västra Jämtland och Forsdimmeskogen där. Jonathan Mattinsson, får se hur långt har du kommit ifrån forsen nu?
Ja, men nu har jag kommit en liten bit ifrån forsen i alla fall.
Men nu kan man ju höra vad du säger.
Ja, exakt. Och jag står ner i en sänka också, så det är lite lugnare här.
Ja, det är bra.
Ändå. Hoppas jag inte plågar alla radiolyssnare allt för mycket med forsljudet.
Nej, vi vet vad det är. Det är ett naturligt och en fantastisk vacker fors.
Ja.
Forsdimmeskog ska det handla om. Vad är det?
Vad är Forsdimmeskog? Jag kan säga att jag står i en Forsdimmeskog just nu. Och det är ju en skog som är väldigt påverkad av den här forsdimman som skapas i sådana här större forsar och vattenfall. Så att det behålls en jämn, fuktig miljö. Alltså nästan hela, ja, inte hela året då, för det blir ju, här fryser det på och blir vinter. Men stor del av året är det fuktigt, och det är en bra plats för mossor och lavar att växa. Och jag har ju med mig här Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog, den här morgonen. God morgon, Fredrik.
God morgon, god morgon.
Det här är ju ditt område, kan man säga.
Ja, temat idag är ju lavar, och så det ska bli spännande. Jag är ju egentligen då en mossexpert här, men vi kommer även klämma in mossor lite senare här, så att ja, det här blir riktigt kul.
Och den här Handelsforsen i Västra Jämtland, det är ett populärt utflyktsmål för att åka och titta på den här mäktiga vattenmassorna som letar sin väg ner från fjällmiljön som finns här några kilometer högre upp eller någon kilometer. Men vi ska prata om någonting annat här, och det är vårflod nu, det är extra mycket vatten. Och då skapas den här unika miljön som har varit upptäckt av lavintresserade under ganska lång tid.
Ja, man har väl ända sedan, om det är 1860-talet, mitten där någonstans, upptäckt de här lavarna som är speciella här, och utifrån den tiden har man utvecklat och förstått. Och det är väl i Norge man beskrivit samhället kanske då som är de här forsdimmeskogsarterna. Men det här är ju väldigt känt område, och det är ett mecka för alla lichenologer, det vill säga folk som är intresserade av lavar, att någon gång i sitt liv när man ska man besöka denna plats. Och nu har vi lyckats idag här, det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, och vi står ju som sagt i en sänka, alltså alldeles intill forsens slut kan man säga. Och det, man känner ju ett liksom tunt lager av vattendroppar som hela tiden kommer över oss. Och det är det som är hemligheten bakom den här miljön.
Mm. Och det är, du känner även att det är en kyla, lyfter man upp handen så blir det så här ett kalldrag, och det skapar ju kanske en mildhet att hålla nere temperaturen, att även en soliga dagar så är det antagligen milt här, eller hur man ska uttrycka det liksom. Och det är egentligen inte, och vi ska sitta på det alldeles snart, att det inte är den direkta, den här sprayen, där klarar inte samhället, utan vi ska exakt som vi gör nu, att gå in, gömma oss lite bakom, och då får vi den här höga humiditeten där på grangrenarna. Det är där vi nu ska titta liksom, och det är där de trivs. Det är där som i Göteborg vi säger det är riktigt gött.
Ja, ja, vi ska titta ännu mer på det göttiga området här i vid Handelsforsen. Men jag tänker, vi ska väl, alltså vi står i Forsdimmeskog nu, men bara några meter bort här finns en Forsdimmeäng som är en annan miljö. Ska vi våga oss ut lite kort på den bara?
Vi tar oss an här.
Uppleva hur det är om man närmar sig forsen ännu mer. Då får vi gå upp här för en brantsluttning. Och man hör ju här vattenmassorna. Nu ser vi Handelsforsen också. Och nu blir vi helt plötsligt duschade, Fredrik. Jag tror vi får nöja oss här.
Ja, det är nu vi är dränkta av vatten. Och det är också en förutsättning för den här forsdimmängen som vi står på nu. Och det är att, och då måste man vara på vintern för att förstå, det är att vattnet fryser helt enkelt. Det blir sån enorm iskompakt här och knäcker den vedartade busk- och trädvegetationen, och så blir det en naturlig äng, och det är väl en av Sveriges minsta naturtyper habitat egentligen till ytan, och vi kan inga arter till det sådär, men att ska man leta var är Forsdimmeskogen, då kan man se Forsdimmeängen först, och sen kommer vi in på några träd som vi ska nämna här snart kanske, ja. Liksom hur de ser ut.
Ja, men vi kan säga att det växer granar här i den här zonen alldeles intill Forsdimmeängen, och de är ju helt översållade av, alltså de är svarta av näring, är det va?
Ja, näringen, de är svarta av blågrönalger heter det, alltså cyanobakterier, och även ibland kan de vara orangea, rödaktiga med trentipolialger, och det är ju en av de här komponenterna i cyanolavar som vi ska titta på i det här samhället. Så att de är liksom, det blir som en gödsling, de är kolsvarta, och ser man de träden precis bakom Forsdimmeängen, då går vi in i Forsdimmeskogen, då är vi där.
Ska vi fortsätta lite längre in och komma bort från? Okej, nu kryper vi in här under.
Ja.
För nu har vi en gran här. Och om jag inte minns fel så har vi en art som heter västlig gytterlav som växer på den här.
Ja, precis. Och det är ju en av kronjuvelerna, hur man ska uttrycka, för den här typen av skogar. Och tittar man utbredningen på den i Sverige så så hör den ju till sydvästsverige, Dalslands inland, i lövskogarna där, så där trivs den, och kanske Borås. Men här uppe hänger den kvar i någon typ av liknelse då, alltså helt enkelt en regnskog. Det forsar här och bildar regn, så att det liknar en regnskog helt enkelt, och möjligtvis är en regnskog såklart. Så vi ska titta på den, och den har ju då den är ju väldigt grå. Det är en cyanolav då, med en grå bål och sen rikligt med såna här apotesier som det heter på, och förhoppningsvis kan ni hitta en bild. Och att den är här uppe, den finns, vad är det, 3 lokaler kanske i Jämtland, och det är det som är i Norrland, eller hela norra Sverige om jag minns rätt. Sen får man gå över till Norge och Västlandet och hela de här regniga områden.
Ja, västlig gytterlav alltså. En av de här bekantskaperna man kan göra i Fors, det är med skogen. Och vi ska fortsätta upphålla oss här och titta på några fler av arterna som trivs i den här fukten. För det är ju mäktigt alltså, man känner hur forsdimman väller in och liksom sätter sig nästan överallt på kläderna. Man blir blöt direkt i den här miljön, och så har man Handelsforsen som bara dundrar sin väg neråt. Ja.
Härligt, Jonathan, akta så du inte åker i forsen där.
Nej, jag ska hålla mig en bit bort. Man vill inte åka ner, alltså det är en väldigt kraft i vattnet. Så vi håller oss här vid träden och mossorna och lavarna istället.
Precis. Meckat för lavintresserade.
Absolut.
Ja, bra. Jonathan Martinsson, alltså morgonens fältreporter vid Handelsforsen i västra Jämtland, precis vid fjällets fota. Och han har med sig naturvårdsbiologen Fredrik Larsson. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi strax ska avslöja svaret på förra veckans naturfråga. Men innan dess så tänkte jag ge ett tips apropå fjällskog som vi i Naturmorgon har pratat mycket om. Ursäkta. I en skogsutredning som kom för några år sedan så föreslog utredarna nämligen att stora delar av det här sammanhängande fjällskogsbältet som kallas för Sveriges Amazonas skulle skyddas. Och så blev det inte. Sveriges Radios ekoredaktion har nu granskat vad som har hänt med de här skogarna under de 4 år som har gått, och kan visa att cirka 6000 hektar av det område som föreslogs att skyddas har huggits ner. Något som Ulf von Sydow vid Naturskyddsföreningen i Jämtland kommenterar så här.
Ett tusenårigt ekosystem hugger man sönder. Det är fruktansvärt kortsiktigt.
Och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari säger till Ekot att avverkningarna hänger ihop med virkesbristen som uppstått när vi inte kan längre köpa virke från Ryssland.
Och det påverkar ju såklart också de fjällnära skogarna. Men vi arbetar ju väldigt aktivt för att det inte ska avverkas skyddsvärd skog.
Säger alltså Romina Pourmokhtari. Och du kan höra mer om det här i Sveriges Radio Play, och granskningen fortsätter i veckan som kommer. Det här är ju då Naturmorgon i Sveriges Radio, och vi ska ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. Vi söker ett däggdjurssläkte som kommer från Ostasien. Likväl frodas en av arterna på vissa håll i Europa, i synnerhet i England, där den inte gör trädgårdsägare särskilt muntra, då den mumsar i sig tulpaner och annat vackert. Djurgruppen i fråga har inget med det betydligt större djuret jak att göra, även om namnet tycks antyda det. Det mest anmärkningsvärda kännetecknet är förstås hannarnas vampyrtänder. Och om man lägger ihop de där ledtrådarna, då ska man komma förhoppningsvis fram till svaret hjortdjuret muntjack. Och några som listade ut det och dessutom hade turen att bli dragna i den stora högen av rätta svar, det är Anna Hammar i Örebro, Mats Knutsson i Köpenhamn, Danmark, och Sten Lindau i Täby. Ni vinner en Naturmorgon-termos, en Naturmorgon-tygkasse och vårt klassiska tygmärke. Grattis alla tre! Och så här skriver Isabel Freid Olofsson. Jätteroligt att ni tar upp den här arten, då det enda ställe jag sett eller hört något om den är i min lilla fälthandbok Trädgårdens djurliv, som jag köpte på någon bokrea när jag var barn. Minns att jag var rätt fascinerad över den vackra teckningen i djurets panna och hörntänderna som sticker ut ur munnen. Tog därför frågan direkt, även om det var många år sedan jag tittade i boken. Men så gav ni ju nästan bort svaret hette också Munt och Jak. Vi kanske var lite för snälla där. Men nu ska vi i alla fall till södra England för att lära oss mer om det lilla hjortdjuret med vampyrtänder Muntjak. Och det är Mats Ottosson som har varit där och cykelspanat.
Andra grejer här. Det pränslade till rätt ordentligt. Jag ställer ifrån mig cykeln här. Men det pränslade till ordentligt inne i skogen vid sidan av vägen. Och så studsade iväg ett djur i färgen som rådjur eller en räv. Lite sådär. Rödbrunt. Det var ju helt klart ingen räv. Hoppade, studsade på smala ben, men var inte så hög som ett rådjur, absolut inte. Rörde sig också på ett helt annat sätt. Vad är det då? Då måste det vara en muntjak. Där! Lite ljusare än rådjuret, men annars ganska likt.
Jag cyklar genom en högstammig lövskog i sydöstra England på väg till pubben i grannbyn när jag plötsligt får se och höra mitt livs första muntjak. Det är ett litet hjortdjur som ser ut lite grann som ett kortbent och korthalsat rådjur med dålig hållning. Mankhöjden är upp till en halv meter. Hanarna har små spetsiga horn, men det märkligaste av allt, det är deras bizarrt långa övre kindtänder. De sticker rakt ner som blottade vampyrgaddar. Det var i slutet av 1800-talet som de första muntjakerna hämtades till ett hägn i England, och det dröjde inte länge innan de släpptes ut i det fria. Arten har också introducerats i Belgien, och därifrån har djuren spritt sig av egen kraft till flera grannländer. Ursprunget är sydostasiatiskt. Det finns åtminstone ett halvdussin olika muntjackarter där som ofta går under namnet barking deer, skällande hjort, på grund av lätet förstås. Just den muntjackart som togs till Europa hör hemma i östra Kina och på Taiwan. I England har muntjacken varit väldigt framgångsrik. Särskilt här i sydost finns den lite överallt i lövskogar och i förortsträdgårdar. Den är inte särskilt populär, i alla fall inte bland naturvårdare. Den svensk-brittiska ekologen Vicky Bengtsson berättar om sina erfarenheter från när hon förestod ett engelskt naturreservat.
They eat everything all year round. I mean, particularly woodland flowers. They will just like sheep eat the lot.
De äter allt i växtväg, precis som får. Och så är de svåra att kontrollera med jakt eftersom de lever solitärt, inte i flock. Och de kan para sig och få ungar året runt. Men de är goda.
They really taste good though.
Really?
Yeah. We used to sell the meat as a source of income when I worked for the National Trust. Huh? When we hunted them to try and reduce numbers, and we sold the meat excellent.
Hur stor är då chansen, eller snarare risken, att muntjak kommer till vårt land? Henrik Lange jobbar med invasiva arter på Naturvårdsverket.
Den är helt beroende av människan, kan man säga. Mm. Det finns ju liksom ingen naturlig invandringsväg för den här, utan den måste plockas in av människan, förmodligen då för jakt eller någonting annat, på samma sätt som, vad heter den nu, den här fåret vi har?
Mufflon.
Mufflon, tack. Mm. Precis. För den är ju införd för att det är kul att skjuta på den. Liksom. Mm. Så är det.
Men det, vad jag förstår, så finns det inte bara muntjack i England dit de har kommit av just det där skälet, utan också nere på kontinenten och har setts så pass nära som i Danmark väl?
Ja, precis. Så att det, och så långt kan den ju komma själv. Så ska det en del till att den kan knata över Öresundsbron själv, tror jag. Men i princip så är det väl möjligt då. Men det allra troligaste är att någon i så fall stoppar in den bak i bilen och kör den över bron, för att de gärna vill ha muntjak också i Sverige. Sen är den ju förbjuden både i Danmark och Tyskland eftersom de är i EU, och den är förbjuden i hela EU. Så att i princip så ligger det på dem att skjuta bort dem. Men sen är man ju mindre eller man är olika bra på det kan jag säga, i olika medlemsländer. Riskklassningen för Sverige säger ju att den har, tror jag, högsta poäng på invasivitet, alltså förmåga att reproducera sig och sprida sig, men ganska låg på ekologisk effekt, alltså den gör ingenting som inte redan görs av andra hjortar i Sverige, så att den skulle primärt konkurrera med rådjur helt enkelt. Den skulle mycket väl kunna etablera sig åtminstone i den snöfria delen av landet, och det finns gott om mat och nisch för den där, men den är inte så att säga, vare sig beteendemässigt eller reproduktionsmässigt svår att det skulle liksom vara omöjligt att bli av med den om vi ville.
Det är det som skulle hända om någon plötsligt hörde av sig till er och sa att vi har sett ett pyttelitet rådjur med vampyrtänder. Vad ja. Göra? Då skulle ni larma jägarna och så skulle man göra allt man kunde för att skjuta bort det då.
Ja, eftersom det åligger oss enligt lag. Så det är bara... Ja, då lägger man inte fingrarna emellan. Mm.
Nu ser jag det igen. Där hoppar det bortåt. Och svansen sticker rakt upp. Alltså man ser inte direkt det här vita i baken när svansen är nervikt. Men så fäller den upp svansen och blir alldeles vitt. Varningsflagg. Människa.
Och den människa som muntjacken hissade varningsflagg för i det här fallet, det var Mats Ottosson. Och vi hörde också ekologen Vicky Bengtsson och Naturvårdsverkets expert på invasiva arter Henrik Lange. För exakt en vecka sedan så pågick något som vi kallar för fågelsångsnatten här i P1. Under 8 timmar från midnatt till 8 på morgonen så lyssnade vi på fågelsång från 5 olika platser i Sverige. Från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Det var min kollega Jenny Berntsson-Jual och Mats Ottosson som programledde det hela. Och så här beskriver Jenny hur natten var på Stenåsabadet i Öland.
Ja, men den var super... Härlig, det var en stor upplevelse. Det har varit det varje gång, Joakim, att få sända det här. Det var det den här gången också. Och i södra Sverige, jag var på sydöstra Öland, där är det ju mörkt de första timmarna och ganska lågmält. Så att, och det är häftigt då att få transporteras till andra konserter via sina lurar ju. Hur var det för dig? Du var ju i norr.
Jo, men där var det ju faktiskt inte mörkt, utan där var det faktiskt ljust och lät hela natten. Det var väldigt häftigt, vi kan återkomma till det. Men vad kommer du mest ihåg själv från den här mörka natten på Öland, Jenny?
Om jag ska ta ett minne från där jag står då på Öland, så är det ju när en gök sätter sig i en tall alldeles ovanför mig. Och Mats ser så glad ut och det är som att den sitter nästan på vårat tält. Alltså det är bara några meter, det var kul.
Ja, vi kommer faktiskt få höra det om en liten stund. För kan inte du ta oss genom natten här, Jenny? Vad är det för äventyr vi ska ut på?
Ja, men det är ju det där att vi kan öppna liksom ljudfönstren till 5 olika platser under en och samma natt. Och att man kan få färdas mellan olika konserter. Du var ju i Teftio vid havet, där det var ljust och där måskolonin aldrig är tyst, eller hur?
Precis, så var det.
Ja, sen hade vi Lena och Didrik, de paddlar ju, det är ju helt fantastiskt.
Det var verkligen helt otroligt. Alltså de paddlade på en å som heter Örsundaån i Uppland. Och det lät ju som typ en djungelflod eller någonting. Det var helt overkligt.
Väldigt exotiskt. Vi hade en obemannad mick som vi hade fått hjälp med av Bo Söderström som är biolog. Vi är ett litet skogsvatten i Uppland där det är mycket trastar och det simmar förbi någon gräsand och... Ja, lite mystiskt och härlig ställe.
Och sen hade vi Stenåsabadet där du och Mats Ottosson var på. Och sen hade vi också Revinge i Skåne med Susanne Åkesson och Lisa Henkow. Och de fick ju vara med om något alldeles speciellt, eller hur?
Ja, men verkligen. De fick ju en längtans art, nämligen sommargyllingen.
Vi har ju gjort ett litet collage nu. Vi ska lyssna på det och vi börjar i Örsundaån tillsammans med Lena Näslund och Didrik van Honacke. Mm.
Alltså det måste vara sjukt häftigt när man är ung rördrom och för första gången ska tuta och få till ett sånt där. Det måste ändå vara liksom, man känner sig lite vuxen när man får till det.
Den sitter långt ner i vassen, eller står kanske rättare sagt.
Jörgen Wiklund, det är mest skrattmåsar och tärnor som vi hör, va?
Ja, det är ju det. Och man funderar ju, alltså jag kan inte låta bli att fundera på vad de egentligen säger till varandra. Alltså för man vet ju att det finns en del olika typer av läten liksom.
Nu har vi någonting mer, nu har vi en drillsnäppa, va?
Ja, nu är det en drillsnäppa som flyger runt där. De kom säkert att häcka här i närheten. Uh-huh. Nej, men jag tänkte just det med skrattmåsarna. Alltså det finns ju lockläte, det finns varningsläte. Några kontaktläte och lite andra såna här läten. Men här är det liksom 200 skrattmåsar som inte, alltså de kan bara inte vara tyst. Och då tänker man, varför, vad håller, alltså är det liksom, men kan du hålla klaffen, jag vill sova. Nej, jag vill inte sova, jag vill vara vaken. Alltså vad förmedlar de för budskap till varandra? Men det är fascinerande att sitta och lyssna på, för det är precis som du säger, det går som en sjok det där.
Ja, vi lyssnar lite på hur de låter.
I Nosten utanför Uppsala så har det också vaknat till liv, och där är det rödhake och trastar som dominerar. Vi ska lyssna hur det låter där. Kan vi inte hålla oss för skratt?
Det var roligt. Vi liksom tonar ut Nostens trastkör. Och här sitter en gök nästan inne i studion. Du ser helt förskräckt ut, Mats. Du tror att den sitter på våran studio, eller?
Det känns nästan så.
Men kanske gör. Jag går ut och tittar. Kan du...
Men den kommer flyga iväg då.
Klockan 04.44 och 40 har jag antecknat här. Då hände det som vi har väntat på i 5 år. Fågeln som vi har drömt om men aldrig trodde att den skulle höras. Nämligen sommargilling.
Lisa Henkov och Susanne Åkesson vid Revinge i Skåne. Hur känns det?
Ja, det är helt underbart. Helt fantastiskt. Du har sett Susannes segergester. Ja, men det är ju en av Sveriges vackraste häckfåglar, både till utseendet och sång skulle jag säga. Den är så exotisk i hela sin uppenbarelse. Mm. Ett fantastiskt fågel är det.
Du, Jocke Lindvall, sommargylling.
Mm. Häftigt. Vilken fågel.
Ja. Och då har vi också fått höra den fast vi inte var i närheten av Skåne. Det är det som är storheten med fågelsångsnatten, tänker jag. Alla de här konserterna man kan få fast från där man ligger eller sitter eller står den där natten.
Mm. Hur har lyssnarna tagit emot den här fågelsångsnatten?
Det är bara som en stor varm kram, tänker jag, att det har varit. Så mycket fina mejl och meddelanden, både under natten och efteråt. Såg du det här mejlet från Joakim Stråth? Tack till kornknarren som ackompanjerade nektergalen.
Just det. Ja, det hörde vi ju där på, under paddlingsturen med Lena och Didrik.
Mm. Och Inger Lingvall. Jag hade radion på hela natten. Vilken naturupplevelse. Trots hemma med huvudet på kudden. Göken var nattens joker. Tack.
Den du nästan hade på ditt huvud, Jenny.
Ja, det var jättefestligt.
Ja. Ja, det går ju förstås att lyssna på fågelsångsnatten i efterhand om man missade det. Man kan lyssna på alla 8 timmar. Antingen på vår hemsida eller SR Play. Tack så mycket, Jenny.
Tack, hejdå.
Hejdå. Jenny Berntsson-Juvall som sammanfattade fågelsångsnatten åt oss. Men nu ska vi tillbaka till Handelsfossen i Västra Jämtland och forsdimman där, Jonathan Mattinsson.
Ja, men precis, Jocke. Jag står ju här i forsdimmeskogen. I foten av Handelsforsen kan man säga, där den liksom slutar. Och där bildar den här forsdimman som bildas av vattnet en ganska unik miljö som är rik på lavar och mossor. Jag har gått ner på knä här och ser ut över det här mosstäcket som täcker marken. Det är en otrolig variation i färger och strukturer. Och så runt omkring med de här, ja, det är mest granar faktiskt här, som då täcks av olika lavar som trivs i den här fuktiga miljön. Och jag ska gå och hitta Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog. Han står inne i en gran här. En liten bit bort och tittar.
Se om du hittar en dimman.
Ja, vi blir lite duschade här. Här har vi Fredrik Larsson och du står och tittar här in i en ganska stor gran med grenar. Och grenarna är översållade av olika lavar. Och vi står och tittar på en riktig, riktig raritet här.
Ja, det här är kronjuvelen, den håriga skrovelaven.
Den sticker ut. Den är lite så där stålgrå, duvblå.
Ja, och även frostblå. Jag försöker få de här liknelserna då. Och det är min viktigaste karaktär för att skilja den från skrovelav. Det håriga är, det är även skrovelav lite hårig, nämligen den vanliga. Och det är cilier på undersidan och även upp på kanterna. Och minns jag rätt så ska den här håriga skrovelaven ha cilier då, hår även upp ovanpå på kanterna på ovansidan. Men det finns nog bara på väldigt unga skott. Och sen finns det någon karaktär på undersidan, men det låter jag till de absolut största experterna avgöra. Jag erkänner ödmjukt att den är väldigt svår med vissa karaktärer, men det här är den.
Och den här laven är ju bara några centimeter, täcker en bit av en tunn gren här. Men den finns bara på 8 platser i Sverige, eller vad man vet i alla fall.
Ja, det är ju det här åtgärdsprogrammet som 2 stycken har skrivit. Det är väl Ulrika och Fredrik Jonsson då, som bor i Jämtland, som har jobbat med den. Och där följer man upp forsdimmeskogarna och Jag tror faktiskt man räknar individer för att uppskatta vad som finns. Och här i Jämtland har vi ju då Handelsforsen, Gevsjöströmmen och Tännforsen. Väldigt välbesökta områden.
Ja, för att vi står ju nästan inne i den här granen nu. Men du sa till mig igår när vi var här och tittade att man akta grenarna. De är värdefulla varenda liten gren, för det är fullt av olika sällsynta lavar.
Ja, för innan här nu så nämnde vi de här svarta stammarna och grenarna. Nu kommer vi ner in i den riktiga forsdimmeskogen ännu mer. Då byter det karaktär till att kvistarna, kvistsamhällena, de yttre, är liksom helt inkrusterade i cyanolavar av olika slag. Och jag tänkte jag ska ge mig på en möjlighet här att nämna några av dem, att liksom bygga upp det här samhället.
För
att...
Som den här håriga skrovellaven är toppen av en pyramid, kan man säga.
Ja, en värdepyramid som man kan använda, och då har man det definitivt, den här miljön. Men om jag vågar mig på här liksom, att vad vi ser här framför oss är, först har vi den håriga skrovellaven. Tittar man längre ner åt sidan så sitter något som heter forsgytterlav, en liten cyanolav också, som är brun. Och den sitter bara på små grenar, alltså små grenar på kvistarna så att säga. Så att bara genom att titta på den kan den ramla av. Sen kan man gå ner och hitta en annan duvblå, frostblå, och det är då grynlaven.
Och den har vi där borta.
Och den sitter, nej, den sitter här bredvid också.
Okej, okay, ja, vi får leta lite in här bland.
Här har vi den då, man liksom går in här och ruskar lite och vågar pilla på grenarna. Så sitter en till sån, och den är väl grynig då istället, och det heter väl isidier som den är grynig av, eller om det är soralen. Så det är lite så här roliga namn då på olika karaktärer. Men den är helt enkelt grynig.
Ja, grynlav alltså. Ja. Ska vi röra oss lite här för att komma undan det värsta bruset? Men vi har ju även, nu har vi tittat på lavar på granar, men vi har en rönn här borta som är ännu närmare forsen. Men där växte en annan rätt ovanlig art.
Ja, precis. Att vi var inne på granarna, men man kan också börja titta på runn eller gråal, som är då ett slätbarkssamhälle av lavar och mossor, men i synnerhet lavar. Och här var länge den enda kända lokalen i Sverige, om jag minns rätt, av forskronlav. En liten, liten rödaktig historia som du knappt ser med luppen ens på en flerstammig runn i liksom den här optimum av forsdimma. Och den andra laven, och det här är ett av de enorma fynden i Sverige egentligen som definierar något nytt för oss, det är att uppe på Gråål en bit upp här har man hittat en art som tyvärr nu inte har ett svenskt namn, Ramboldia subcinnabarina. Och det är en art som norrmännen har jobbat med som en av de viktigaste arterna för att definiera lövrik boreal regnskog. Så att
ja, så att för du är en forskning med skog har vi hört, men även vattenfallsregnskog har du sagt om det här.
Ja.
Jag tänker vi får bara lite mer i det framöver här och förklara vad det är för någonting och vad det kan innebära att hitta sådana här arter i den här miljön. Men vi håller oss kvar kring Handelforsen och fortsätter här i den fuktiga miljön kring vattnet.
Ja, men gör det, Jonathan Mattinsson. Alltså det är ju fantastiskt roligt att bara namnen, hårig skrovelav, gytterlav och grynlav och fosforlav, och många av dem kan man ju faktiskt se på, du har ju tagit bilder så man kan se dem på hemsidan. Ja, mycket spännande, Jonathan Mattinsson alltså, och naturvårdsbiologen Fredrik Larsson vid Handelsforsen i Västra Jämtland den här morgonen. Nästa timme så fortsätter vi naturligtvis att sända från Handelsforsen, men vi ska också gå på harrlek i Hälsingland och prata om biologisk mångfald. Hur står det egentligen till med den? I en liten kärn i Hälsingland, långt borta från civilisationen, så simmar de omkring några små hajliknande fiskar över ljusa fläckar på botten. Det är honan som har varit där och städat med sin lilla mun. Hannarna, de vaktar över fläckarna. Det är harrar som leker, en laxfisk med ett stort ryggsegel, men de får inte vara i fred.
en röding där. Den är nog där och försöker sno rommen som harren har lagt. Den är där och gräver i botten.
God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi på harrlek i Hälsingland. Vi ska kolla hur arbetet med att rädda den biologiska mångfalden går. Det var ju den biologiska mångfaldens dag i onsdags.
Ja, jag skulle säga att ambitionerna är väldigt höga.
Sara Sällström på Vetenskapsradion som bevakar just biologisk mångfald. Och så har vi då förstås en direktsändande fältreporter den här morgonen i Västra Jämtland vid Handelsforsen, Jonathan Martinsson.
Hallå där, Jocke.
Hallå där, hur går det för dig? Du skulle förflytta dig lite, sa du sist vi pratades vid.
Ja, men vi är på väg, vi har vandrat uppströms här Handelsforsen, så det har varit uppför rätt mycket.
Okej.
Så det är lite svettigt, för det är ju sådär, ja, en riktigt vacker, varm nästan sommardag här. Det kan nog bli uppåt 20-24 grader tror jag.
Berätta hur det ser ut där du står.
Ja, men nu har vi tagit oss upp från den här lite djupare, tätare granskogen som vi var i början av morgonen upp till, ja, men lite mer fjällbjörk och björkskog. Och vi står här ovanför forsen på en utkiksplats och tittar på övre Handelsforsens fall, kan man väl kalla det. Ett mäktigt fall där vattnet kastas ner för en höjd, och bakom det har vi, ja, är det Bunnefjällen som tittar upp kanske.
Ja, det hörs att du är vid ett vatten, Jonathan. Det brusar på ganska rejält. Du, om man vill kontakta oss, kanske ställa en fråga om den här forsdimmeskogen som du har pratat med, du och din gäst. Hur gör man då?
Ja, men då kan man mejla naturmorgon@sverigesradio.se till exempel.
Mycket bra. Och om man vill se bilder på dig och Fredrik, så kan man också gå in på Naturmorgons sociala mediekonto eller på vår hemsida. Men då vill vi höra mer om Handelsforsen och allt som växer kring den.
Ja, det är det handlar om den här morgonen. Den här mäktiga Handelsforsen och de speciella arter som finns, framförallt då nere i forsdimmeskogen, som vi visserligen har kanske lämnat lite nu, men vi har ju hunnit kika på en hel del lavar som trivs i den här fuktiga miljön som forsen skapar. Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog är du, och du är med här och guidar bland alla arter i forsen.
Ja, och det är liksom ett virvar av arter, men vi ska försöka summera egentligen, vad är forsdimmeskog? Jag sa bryal regnskog och massa olika namn, men vi går tillbaka till forsdimmeskog. Och för att få liksom en naturtyp, ett habitat, en miljö, så behöver man någon typ av process, en ekologisk process som är konstant under miljoner år, utan väldigt lång tid. Och det här är den viktigaste processen, forsdimma återkommande hela tiden. Men för att få en miljö så behöver du också arter som är miljön. Det vill säga det här enorma lavsamhället då med oerhört många arter. Och det tillsammans bildar en särskild skogstyp då. Och det är helt enkelt, i min bedömning, kanske Sveriges minsta skogstyp till areal egentligen. Den är så liten liksom. Så då har vi de här, och sen självklart då behöver du träd, en trädkontinuitet på platsen helt enkelt.
Ja, och vi kan ju se här, om vi har stått vända från det här fallet, men om vi tittar mot det så ser man att det stiger liksom en forsdimme, ett forsdimmemoln där som kring en klippa på andra sidan forsen, och där kan man tänka sig, eller du vet till och med, att där finns det sådana arter som gynnas av det här fuktiga klimatet.
Ja, där finns ju ännu mer som vi inte nämnt. Då kan vi gå in på mossor, det jag egentligen kan då. Och där sitter ju till exempel klippfrulania, en sydlig art, som de andra arterna jag nämnde. Det här är ju egentligen någon typ av refug för sydliga arter som fanns här förr under värmetidsperioden. Och så har de kanske stannat kvar. Det är väl en viktig teori då. Och mycket, mycket mer.
Ja, forsdimmeskog alltså, forsdimmeäng ja. Har vi tittat på. Men nu har vi kommit upp i en lite annan miljö, lite rikare miljö. Kalkbetonad. Och vi har ju en del spännande växter här. Om vi vågar oss lite närmare stupet så har vi Ja, vi sätter oss på knä här och tittar på en mossa som växer in till en fjällbjörk som ganska nyutslagna löv skulle jag säga.
Ja, det här är då en rödlistad mossa och det är ruggmossa.
Lite så här guldgul nästan.
Ja, mässingsglänsande guldaktig. Och det är en fjällart så att, och en allvarsart. Så att här sitter vi på en mix av miljöer då. Och det är väldigt, som vi sa, du nämnde rikt. Det vill säga det är kalkrikare här. Det här är någon typ av lerskifferkalk som sticker fram och ger oss ett lite nyare miljö som jag ska beskriva här nu.
Ja, för bakom din rygg har vi ju en växt som är förknippad med sån här rikare betesmarker kanske framförallt.
Ja, det kan vara fattigt också i och för sig, kattfot, magra marker. Men här är det, magerheten här kan väl vara kopplad till störningen återigen. Vi är på en liten brinken kant så har vi återigen en, liksom en störningsprocess och, som ger den utrymme då.
Just det, den tittar upp här, inte särskilt, ja det är lätt att missa den. Men ska vi gå fortsätta lite bortåt här, även om det kanske brusar på från forsen. För att vi hade...
Ja, och då kommer vi in på, vi har ju lite fjälltema eftersom vi är här, att vi har en dryashed. Det vill säga den här fjällsippan då, och den är ju en typisk rikare fjällmiljö då.
Och den har tittat upp här i några exemplar. Jättevacker, lite sådär...
Stor?
Ja, stor och gräddgul, eller gräddvita blad, ja. Och så...
Ja, kronbladen här.
Ja,
ja och, men vi ser fortfarande då den här miljön då kring att det sitter andra här, så jag ska ge mig in på lavarna och mossorna också då. Att, jag så nämnde allvar, så att här går det över då till några mossor och lava som behöver den här störda, rikare miljön. Och vi hade en av svavellavarna, och jag tror det är den vanliga svavellaven, som är i den här lösa jorden i brytningen.
Och hur ser vi den nu eller?
Nej, vi ser inte den exakt nu, men om vi vänder oss ner eller vågar hoppa ner på en liten grej, utan vi vågar inte ut i de miljöerna.
Nej, det är, för det är alltså två meter bakom oss störtar det ner här, ja. Mot den brusande forsen. Så vi håller oss här, men en svavelav, hur känner man en sån?
Ja, den är ju då, den har en viss typ av bål och är gul. Så det är en bållav som är lite större och sen har den röda potesier ibland då. Och sitter på den här lösa jorden och binder den egentligen. Så den kräver den här lilla störningen då, att det bryts upp i kanterna.
Ja, det finns en del att titta på här. Det är en grillplats alldeles bredvid. Jag tror att de flesta stannar och tittar på utsikten. Men rör man sig här i de här lite blottade miljöerna. Ja, vi fortsätter.
Ja, vi hade ju mer här att när vi var i med kattfoten så upptäckte vi också då att en annan liten rar historia som gärna växer med den söderut. Och det är ju låsbräken helt enkelt, månlåsbräken heter den.
Den har vi här uppe.
Och söderut i alla betesmarker så det är ju egentligen, det är ju fjällarter som dratts ner genom det gamla jordbrukssamhället ner. Men det är här uppe de verkligen finns i stora förekomster, olika typer av fjällhedar då.
Ja, och den växer snyggt här bredvid några kattfotblommor på den här verkligen lågvuxna marken.
Så det är ju inte kanske betesregim här som håller det lågvuxet, utan här kan man nästan nog säga att grillplatsen, störningen är... Att folk sätter sig här och fikar. Och... Så det är mänsklig hävd då genom att sätta sig ner här och sparka lite och fundera. Vi har en liten samma effekt som man får på kanten av en stig i skogen, så är det lite gynnsamt kanske.
Ja, ja, vi får tacka alla som kommer hit för att titta på handelsforsen då, för den här rika floran som finns här uppe också.
Ja, men vad kul att det kan göra nytta och inte bara skada vi människor. Ja, Jonathan Martinsson, du får väl backa lite därifrån så du inte trillar ner i den här väldiga forsen.
Ja, jag ska backa och fortsätta ännu högre upp faktiskt, förhoppningsvis upp till fjällheden innan programmet är slut. Vi ska fortsätta knata.
Ja, låter bra det. Jonathan Mattinsson, alltså morgonens fältreporter vid Handelsforsen i Västra Jämtland. Det är precis vid fjällets fot kan man säga. Och han har med sig Fredrik Larsson som är naturvårdsbiolog. Och vi hör ju dem mer lite senare i programmet. Men nu ska vi byta miljö men hålla oss kvar vid vattnet faktiskt. Det ska nämligen handla om laxfisken harr. För harren, den leker ofta i strömmande vatten. Men i en dold liten kärn djupt inne i Hälsingeskogarna så leker harren i det kalla och näringsfattiga vattnet som har samlats i en död isgrop där. Och jag hade turen att få följa med Petter Hillborg som är biolog för att få se harrlek på nära håll.
Där står den. Du ser den här ljusa botten.
Ser du här? Ska jag ha solglasögon på?
Nej, du ser dem ändå. Den kommer in i på det ljusa fältet snart.
Ja.
Det där är ju lekbottnen.
Det ljusa som man ser.
Ja, det där är en innerstekant. Där är den till.
Ja, titta.
De är inte så där jätteskicka så man kan komma nära dem.
Ja, okej. Okay. Måste man liksom smyga lite, ja,
lite
eller?
Försiktigt.
Lite försiktigt.
Om man står här ett tag så kommer de att komma in. Ja, där kommer in en.
Var?
Alldeles i kanten på det där. Den kommer tillbaka för de vaktar ju revir. Hannarna, så de cirklerar ju runt här. Där kommer han ytterkanten ut mot själva sjön.
Där, ja, nu ser jag. Ja, den är stor ändå va?
Ja.
Och där kommer två små, eller tre, vad är det för?
Det ser ut som elritsa faktiskt. Mm. Visste jag inte ens att det fanns i den här kärn.
Blänker lite grann. Där, titta, nu
där
kommer
två. Det. En till.
Ja, visst. Och så har de det här snygga ryggseglet.
Stora, liksom, fina ryggseglet, ja, precis.
Uppfällt.
Det här är lite speciellt, för normalt sett är, eller oftast är harren levande i strömmande vatten. Det här är just i en kärn. Och de har ju, det här är liksom källvatten som bollar upp här. Så de har ju sina lekbäddar här.
Ja.
Lekgropar. Men ser att de har ju har gjort en vadare. Se att den, de har gjort ren botten.
Alltså är det harren som har gjort det? Så, för det är ju mörk botten, ja, runt omkring. Och sen så på vissa ställen precis här vid kanten av kärnan då, så är det ju vita, eller ljusa fläckar.
Ja. Så jag såg sist det här en harr som tog grus i mun och sam iväg och spottade ut det just för att göra rent. Så det är de som har gjort det här.
Okej. Okay. Ja.
Och i de här vattensystemen finns det även röding. Och jag har sett på andra sidan här kärnan att rödingen använder samma lek områden på hösten. För harren är ju vårlekande, men rödingen leker ju sent på hösten.
Mm, okej, okay. Men de kan samsas i samma vatten?
De samsas i samma vatten.
Okej. Okay. Men Petter Hillborg, nu måste du berätta. Vad har du lurat ut mig nu på för äventyr här?
Vi är ute och tittar på harrelek. Det är inte jättevanligt att se, framförallt inte i Gävleborg.
Nej. Du skrev till mig, jag vet att här leker på nära håll. Så himla nära tycker inte jag att det var.
Nej, men vi är i södra Hälsingland i alla fall.
Berätta var vi är någonstans.
Vi är de absolut sydligaste delarna av Hälsingland. Sydvästra delen av Hälsingland.
Eller de nordvästligaste delarna av Gästrikland.
Ja, vi är på Bollnäs Finnskog.
Bollnäs Finnskog, precis. Ja. På gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. Inte långt ifrån Dalarna heller för all del. Nej. Och långt bort ifrån civilisationen, i alla fall i den här delen av Sverige, så är det ju inte någon civilisation på många mil. Vi har kört på små skogsbilvägar. Och här då öppnar det upp sig en kärn, inte jättestor. Va? Hur stor skulle du säga att den är?
Vad kan den vara? 100 gånger 400 meter kanske?
Ja, men som 2-3 fotbollsplaner eller någonting sånt där.
Ja, lite till.
Ja. Och det här då, det är en kärn som den saknar tillflöden och utflöden.
Ja, det här är en död isgrop. Det är där inlandsisen då har lämnat den stora, där var den till här. Ett stort isblock då. Förmodligen. Och sen har isen smält och lämnat en grop efter sig. Och sen är gropen vattenfylld. Ja. Och så det här är bara grundvatten. Den här kärnan är jätteklar. Den är inte något brunt vatten, utan det är fullt dricksvatten.
Ja, okej. Okay. Men alltså, det är grundvatten som går upp då. Det är därför det hela tiden finns vatten.
Ja, precis.
Och det finns ingen risk att det liksom surnar eller någonting? Nej, när det står still? Alltså
den här kärnan är nästan 20 meter djup. Den är rejält djup. Och det är inte den typen av vatten. För att det ska surna så skulle det vara en hög primärproduktion i den. och mycket växtdelar. Det är inte det här. Det här är en näringsfattig sjö.
Mm. Det är nästan som en fjällsjö, en fjällkärn.
Ja, det är en fjällkärn i praktiken. Så, som, alltså, ur vattenekosystemets sida så är det en fjällkärn. Det är samma förutsättningar.
Och då måste vi också berätta vad en fjällkärn är för någonting.
Ja, det är som alltså en oligotrofsjö. En jättenäringsfattig sjö.
Mm.
Med liten primärproduktion och liten sekundärproduktion också. Så oftast blir fisk till exempel inte speciellt stor. Och det är väl inte alla arter som klarar de förutsättningarna heller.
Nej. Okej, men här finns det då både harr, en laxfisk, och röding, också en laxfisk.
Ja, precis.
Kan vi gå lite närmare, tror du, utan att skrämma
kan
dem?
Gå riktigt.
Ser du lite längre? Precis. Ja, alltså, om man går den här lilla stigen. Det är två björkar som står här, och sen så är det lingon som växer längs kanten. Kan vi gå lite närmare?
De kommer nog att simma iväg direkt när vi kommer dit, men de kommer tillbaka. Vi har den, kommer emot oss här nu.
Ja, visst. Alltså, de är ju jättesnygga. Jag vet inte om de hör, om jag behöver viska.
Nej, jag tror inte det. Det kommer det tre stycken.
Men vänta. Vänta nu,
där ser du skillnad.
Vänta. Vi måste bara beskriva vad vi ser. Det är precis som du säger. Det är ju en jätteklar sjökärn. Precis där vi står så kan det vara kanske en halv meter djupt. Här simmar det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken svarta.
Men,
liksom.
Jocke, ja. Det där är inte bara halv.
Vad är det då?
Det är en röding där också.
Ja, titta! Det är ju en annan färg på den.
Ja, den är nog där och försöker sno rommen som harren har lagt. Du ser, den har en annan. Den är där och gräver i botten.
Men det är så coolt, Petter, också. För när man står så här och tittar på det, det är som sagt, det är en klar sjö. Och så den här väldigt ljusa botten. Och de här otroligt mörka fiskarna. Det är ju på något sätt liksom lite hajliknande. Deras rörelsemönster, de liksom sveper fram så där vid botten och ja, men det hajar i miniatyr på något
sätt. Ja, precis. Nu är det en massa rödingar uppe i där, för nu är det flera rödingar där.
Ja, dessutom. Nu ser jag också. Ja, de är lite ljusare också. Har de en lite mer rödaktig
fena, ja, precis.
På kanten.
Det kan jag säga. Jag har inte sett rödingen vara uppe bland harren tidigare, utan då har det bara varit här. Men nu har vi en 4-5 rödingar här dessutom.
Berätta, vad är det som utspelar sig här framför våra ögon?
Ja, harrarna leker. Men jag misstänker att rödingen är där och försöker snappa åt sig ägg.
Okej.
Som harren inte lyckats grävt ner riktigt än.
Men okej, nu måste vi ta det från början här. Alltså vi är på vårkanten här nu. Ja. Björkan har ju inte riktigt slagit ut här ännu. Och då leker harren. Och hur går en harrlek till, Petter?
Harren, de samlas i ganska stora grupper. Och där leker det. Där ofta kan vara flera hannar än hona. Hannen, alltså, har någon sett laxlek. Det är ungefär samma sak. Det är bara det att de här håller på våren istället för på hösten. Mm-hmm. Som de flesta andra laxfiskar gör. Nej, det är inte bara harren som leker på våren. Även vissa sikbestånd gör det också.
Mm.
Så att det finns några som gör det. Men ja, det är fisklek helt enkelt.
Det var jätteroligt det här. Ja. Tack för att du tog mig hit. Okej. Som på en given signal då tänker de, nu ska vi liksom fortplanta oss här. Ja. Vad händer då?
Ja, då honan börjar ju att göra ren lekbottnar. De börjar med stjärten och även med munnen och rensa. För det får inte vara liksom, det måste vara syrerikt för rommen att kläckas i sanden som man lägger den i, eller gruset.
Uh-huh.
Och sen gräver de ju oftast.
Är det då det blir de här ljusa fläckarna? Alltså det är honan som har fixat
det? Det är honan som har fixat. Jajamensan. Uh-huh. Och det gör även laxhonor. De städar lekbottnarna.
Okej. Okay. Mm.
Yes. Och gräver en grop. Hannen vaktar i ett revir och så kommer en hona dit. Då.
Så hannen är redan där och sen så kommer liksom honan dit?
När det är harren så ska jag låta det vara osagt, för det vet jag faktiskt inte.
Nej, okej. Okay. Men okej. Okay. Honan kommer hit, städar. Är det hon som också då gör groparna eller?
Ja, hon gräver alltså en grop med kroppen. Här kommer ett helt stim med småfiskar förresten.
Ja, det är. Mm.
Och jag ser, som jag sa, sist jag var här så såg jag en harr som just med munnen flyttade bort skräp. Den tog ifrån de här öppna ytorna skräp, samt bort en bit och spottade ut det, samt tillbaka och tog igen och samt bort och spottade ut det.
Och det är för att det ska vara liksom en syrerik botten, den får inte ligga en massa bös.
Nej, äggen lär ju syresättas.
Okej, okay. Då har vi gropen. Ja. Vad händer sen?
Sen så när de väl hamnar och uppvaktat honan och simmat runt så så simmar de bredvid varann och så helt till slut så släpper honan äggena och hannen mjölken då. Och
måste då det ske momentant?
Det eller? Måste ske momentant. Mm-hmm. Och så singlar de ner på botten.
Ja.
Sen hur duktig harren är på att täcka dem, men det ska jag råta vara osagt, för det vet
det
jag
kanske
inte.
Vi kommer få se om vi ska
ja,
titta.
Och jag misstänker att det är därför det är ett gäng rödingar här och försöker hitta någonting att äta också.
Mm-hmm. Just det. Men okej, okay. men du sa hannarna, de har revir.
Ja, många laxfiskar har det. Harren är ju också revirhävdande. Det kan man se här på vissa fläckar. Nu kanske vi är lite sent. Det kan hända att de redan har lekt.
Okay.
Men som för en vecka sedan, då var det ju så att då jagade ju en hanne bort allt annat. Alla okay. andra hannar ifrån den ytan. Så han var liksom samma runt och liksom motade bort dem hela tiden.
Men du, titta. Vänta, kan vi gå förbi den här björken?
Ja, kan vi.
För nu tyckte jag att nu samlar de precis i jämte varandra. Alltså ja. en två fiskar.
Ja.
Kan det vara själva leken där då?
Det är det troligen.
Titta! Ser du den står där borta?
Ja, precis. Där hade vi lek och det där är två harrar. Den hann. Ja, precis. Där har du lek. Där lägger de. Så där går det till, Jocke. Och så har du en röding där.
Såg du?
Ja, jag såg det.
Är det honan eller hannan som liksom stod och darrade?
De darrar båda två.
Okej. Okay. Det var liksom själva befruktningen vi såg där. Men alltså, nu stack de iväg. Ja, ska de inte vakta liksom?
Det verkar inte som de här andra gör det.
Men hamnar du på ett ställe där nu, tror
du? Ja, nu kommer in en röding där och tittar om det finns någonting att smaska i sig. Den är precis i det området nu.
Man, det är ju inte alls schysst, ju.
Ja, du, ärligt talat så ska jag misstänka att harren gör samma sak mot rödingen på hösten.
Okej.
Okay. För som framför oss här nu, här har vi ju rödingar. En ganska stor faktiskt.
Ja. Och så de här, titta den här svarta här nu, ja. Liksom. Den kommer majestätiskt. Det ser ut att vara själva kungen, tycker jag.
Ja, precis.
Ja, tack så mycket för att du tog mig hit.
Ingen orsak.
Det var alltså biologen Peter Hillborg som guidade mig kring det här harrvattnet. Och vill du se en liten film där man kan se harrarna simma omkring så kan du gå in på Naturmorgons hemsida eller på våra sociala mediekonton. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi strax ska tillbaka till Handelsforsen i Västjämtland där morgonens fältreporter finns för att undersöka unika mossor och lavar som finns kring forsen och på fjällheden där. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle prata lite om biologisk mångfald, för i onsdag så var det den biologiska mångfaldens dag instiftad av FN som firades lite här och var i landet och som fortsätter att firas. Idag på förmiddagen så ska till exempel natursnokarna i Landskrona i Skåne ut och snoka efter paddor. Är det inte så, Therese Ek som är Naturskyddsföreningen, du är ledare där i Landskrona?
Ja, det stämmer. Vi ska dit idag. Jätteroligt ska det bli.
Ja, du måste nästan först börja med att berätta. Vad är natursnokarna för någonting, Therese?
Ja, men natursnokarna är ju Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet som riktar sig mot barn i åldern 3-10 år och deras vuxna. Och vi i Landskrona startade en sådan grupp för lite drygt ett år sedan. Så det finns på ganska många ställen i Sverige.
Mm. Berätta om den här safarin. Hur ska den gå till? Vad ska ni göra för någonting?
Ja, men den här safarin kommer att gå stapeln i en hamn här i Landskrona där kommunen då har gjort en restaurering av några dammar här för att gynna den grönfläckiga paddan. Och de har fått väldigt fina resultat där. Så vi tänkte att det vore ju spännande att komma till en plats som dessutom ligger hyfsat stadsnära för att spana efter lite grodor. Så vi får väl se om vi ser några, lite paddor. Så vi får väl se om vi ser några, men vi hoppas på det. Så att vi kommer ha en kunnig ekolog med oss som berättar lite grann om arbetet och berättar lite om paddorna och så. Och sen kommer vi ha lite lekar och kanske dansa lite små grodorna och sådär.
Det förstås.
Och, så blir det, och fika är väldigt viktigt, det blir det också.
Ja, precis. Men Therese, varför tycker du det är viktigt att göra sånt där? Visa upp natur för barn och unga och deras föräldrar?
Ja, men jag tycker det är jätteviktigt för att sänka trösklarna i att ta sig ut i naturen. För jag tror att det finns ett latent intresse eller ett icke-latent intresse hos väldigt många, kanske egentligen alla, för vi kommer ju någonstans ändå från naturen från början. Och jag tror att genom att göra sådana här utflykter som är dels då stadsnära men också kopplade till ämnen som känns lite spännande och som man kanske känner till lite grann sedan innan, så kan man få ut fler att testa på, och förhoppningsvis så vill de själva säga fortsätta att upptäcka naturen på egen hand efter det. Så det är ju en viktig anledning att liksom väcka ett intresse och ett engagemang för biologisk mångfald och naturen, och inte minst då det som ligger nära en som är lättillgängligt.
Vad menar du med det där sänka trösklarna? Liksom, hur gör man det?
Ja, men jag tror att många tycker det är spännande att komma ut i naturen. Men som familj, och om du inte själv har en naturvetenskaplig bakgrund som till exempel inte jag har, så är det inte alltid så himla lätt att veta var ska jag börja. Alltså, naturen är ju oändlig. Så åker jag ut i skogen, ja, ska jag leta efter fåglar eller svampar? Eller vad ska jag göra? Jag tror att för många blir det liksom så stort att det blir svårt. Och genom att fokusera på något lite mer specifikt, som då till exempel paddor, eller vi har till exempel spanat efter ugglor och fladdermöss tidigare, men då med vuxna, så tror jag att det liksom kan få en att känna, men det här är ändå någonting som jag kan tänka mig, som jag kan kanske förstå mig på. Om man då även lägger det på tider som en kväll, en liten kvällsexkursion, eller som nu då helg mellan 10 och 12 när man kanske ändå vill hitta på något med familjen, så funkar det rent tidsmässigt också. Så då kan även de som inte är helt inbitna känna att men detta är någonting som jag vill testa på och kan göra, och som man kanske inte känner att man behöver vara expert sen tidigare för att vara med på. För det tror jag ibland är en risk när det gäller bara liksom namnet exkursion till exempel. Tror jag kan avskräcka folk om man inte har en naturvetenskaplig bakgrund. Så genom att kalla det paddsafari eller utflykt, så redan där har man liksom börjat sänka trösklarna för en större skara.
Ja, men lycka till med safarin eller utflykten och fikat och alltihop om bara typ 2,5 timme då, Therese Ek.
Tusen tack.
Ja, okej. Ha det fint.
Tack. Detsamma. Hej.
Hej. Therese Ek, alltså på Natursnokarna i Landskrona. Men vi håller oss fast vid ämnet biologisk mångfald. Det pratas ju mycket om det, och kanske framförallt förlusten av arter och vad det betyder då. För att få reda på mer om detta och vad som görs för att rädda den biologiska mångfalden, inte minst internationellt, så pratade jag med Sara Sällström, som är reporter på Vetenskapsradion här på Sveriges Radio och som bevakar just biologisk mångfald. Och jag började med att fråga henne hur hon firade den här dagen som var i onsdags.
Jag var på ett seminarium, lite sådär journalistiskt sätt att fira kanske, men det var ett seminarium med forskare på Naturhistoriska riksmuseet som berättade en massa olika roliga och spännande saker om sin forskning. Så då har jag orienterat mig lite grann i vad som händer i den delen av biologisk mångfaldssfären, kan man säga.
Mm, ja, det lät ju ändå som en ganska trivsam dag tycker jag. Du, trots att det ser lite mörkt ut då för den biologiska mångfalden, många arter dör ju ut och är hotade, så pågår det ju ändå faktiskt en hel del arbete för att rädda den biologiska mångfalden. Berätta om det, Sara. Vad är det som händer? Ge oss en omvärldsspaning.
Ja, jag skulle säga att ambitionerna är väldigt höga. Det man har sagt i alla fall, för sen i december 2022 så har vi nya globala FN-mål som gäller biologisk mångfald och hur vi ska kunna rädda den biologiska mångfalden. Och om du har hört begreppet Kunming-Montreal-överenskommelsen någon gång, så är det de här målen man pratar om.
Är det det som kallas för COP 15?
Ja, COP 15 var mötet, FN-mötet, där världens länder samlades i Montreal i Kanada för att komma fram till just den här överenskommelsen.
Man kan ju jämföra det lite med de här klimatmötena, det här som är ju internationella, och det här var ett möte då för att på något sätt försöka styra upp hur vi ska komma till rätta med problemen med biologisk mångfald.
Det är precis samma typ av process det handlar om, exakt. Klimatet har ju sitt Parisavtal och nu har biologisk mångfald sin räddningsplan här.
Mm. Okej. Precis. Vad kommer man överens om där egentligen i Montreal?
Att man kommer överens om att ta på sig sjukt mycket jobb. Som då är nödvändigt, för det övergripande målet är inte bara att hejda förlusten av biologisk mångfald som man har siktat på förut och inte lyckats med, utan nu ska man dessutom vända utvecklingen så att naturen och arter och livsmiljöer börjar återhämta sig. En sak som är aktuellt för oss som bor i EU är EUs naturrestaureringslag.
Just det, den har man ju hört talas om här lite på sista tiden.
Ja, det har varit väldigt mycket förra sommaren också, upprörda känslor över den här. Man har hållit på länge att försöka ta fram en lag som säger att till 2030 senast så ska minst 20% av all yta, allt land och hav i EU omfattas av någon form av restaureringsåtgärder. Och då handlar det ju om att försöka förbättra eller berika vissa livsmiljöer som kanske har utarmats eller få tillbaka sådana som har försvunnit. Här i Sverige kan det till exempel vara igenväxta naturbetesmarker som ju är en väldigt artrik naturtyp. Då kan man röja och införa bete där igen. Och det här var så nära att gå igenom här tidigare i våras. Och så när det sista skulle bli klart att ministerrådet, alla ländernas miljöminister, skulle säga ja eller nej till det här eller rösta om det, då ändrade sig Ungern i sista stund till att säga nej. Och bara den ändrade rösten räckte till att tippa över majoriteten till att den inte skulle gå igenom. Så då sa man så här, oj, nu ska vi inte rösta om det här, för att då kommer den att falla och det vill vi inte än. Och Sverige hör ju ett av de länderna som är på nej-sidan som har sagt nej hela tiden. Och mycket av det beror på en stor oro som finns att markägare och kanske framförallt i Sverige skogsägare inte ska kunna bruka sin skog lika mycket som förut, så att produktiviteten i skogsbruket ska gå ner. Så att där är vi nu då när det gäller naturrestaureringslagen. Och kanske kan den tas upp den 17 juni, för då har miljöministrarna ytterligare ett möte.
Ja, men det pågår massa saker runt omkring i både inom EU, Sverige och världen. Alltså, Sara, du som följer detta på nära håll, vad tror du? Alltså, hur kommer den biologiska mångfalden, kommer liksom trenden vända? Kommer arterna sluta och vara hotade och försvinna? Och kommer det bli bättre? Eller vad är din spaning?
Som det ser ut nu så gör vi ju inte tillräckligt stora omställningar i samhället för att vi ska lyckas bara till år 2030. Men det finns också många saker som jag ser som redan har hänt, som gör att man kan känna en hel del hopp. Jag tänker till exempel på att finansieringen av många så naturvårdsprojekt och omställningar av samhället har varit en stor fråga, inte minst bland fattigare länder. Hur ska man få pengar? Kan de rika länderna bidra mer? Och då sa man att man skulle upprätta en ekonomisk fond globalt som skulle inrikta sig särskilt mot att dela ut medel till åtgärder och projekt som har med biologisk mångfald att göra. Och den finns nu.
Det sa Sara Sällström som är reporter på Sveriges Radios vetenskapsredaktion och som bevakar bland annat biologisk mångfald. Men nu ska vi tillbaka till västra Jämtland där morgonens fältreporter Jonathan Martinsson finns. Nu ska det bli spännande att höra hur det låter när vi drar upp regeln till dig, Jonathan.
Ja, hur låter det? Lite lugnare.
Alltså nu hörs jag inget forsljud här.
Nej. Jag kan ana det, men det kanske inte når ända ut i radioapparaterna.
Var har du gått någonstans nu då?
Ja, men vi har ju rört oss bort lite från forsen och bort från den här skogen som finns kring forsen. Och ut på fjällheden kan man säga. Det är väl lite sådär öar av fjällbjörkskog här också. Mm. Så det är en öppen miljö. En bit bort så reser sig Snasahögarna, de här mäktiga fjällen som finns här. Mm. Intill Storulvåns fjällstation har ju många varit vid och kanske känner till de där fjälltopparna. Så det är verkligen ett fjällpanorama som breder ut sig, ja, nästan 360 grader här. Jag har lite björkskog i ryggen där man hör någon sån enstaka bergfink och lövsångare. Som sjunger till. Och så var det en gök som ropade också. Så att det är en riktigt fin så där vår morgon här i fjällheden, fjällbjörkskogen.
Jag förstår det. Du har ju skickat bilder. Man kan gå in och titta på hemsidan och på sociala medier. om man vill avundas sig lite. Nej, det ska vi inte göra, utan vi vill bara gotta oss. Vad ska ni göra för någonting nu, du och Fredrik?
Ja, men jag tänkte att vi börjar med att njuta lite av den här växtligheten som ändå har kommit igång här. Det är inte så länge sedan snön smälte bort, men om man böjer sig ner och tittar lite mer noggrant så ser man en hel del. Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog, du har redan intagit lite knäläge och tittar på den här liksom mångfalden som finns på en ganska liten yta ändå på den här fjällheden. Vi kan väl börja med den här rosling som har börjat blomma, som är så snygg. Alltså ljust rosa, små droppar nästan.
Lite klockformig och hör ju till myr. Lite torr vegetation oftast och de fattiga myrarna sitter där gärna och så här tidigt på våren är i full blom. Men går man in på väggarna, klippväggarna här, eller alltså de här stenhällarna som kommer upp helt enkelt, så på kanterna, så har vi ju en riktig favorit som man på sommaren behöver bestiga berg för att se blom, för den blommar tidigt, och det är ju den här fjällgröna diapensia som blommar nu. Det är ju den bildar ju kuddar, en liten strategi i fjällen.
Ja, och den växer på en liten vägg här liksom, en ganska bra lutning, och så har det stuckit upp några små gräddvita blommor.
Mm. Och går man vidare så blommar ju krypjungen och djungeln är igång, den blommar ju inte. Så
krypjungen har vi här en skreva. Ganska liten historia också, men med små lila rosa blommor. Och så har vi lite ljungris, dvärgbjörk.
Ripbär kommer upp i blad och hjortron såklart. Den är redan igång i blom, de här stora blommorna. Ibland tar jag fel för den och tror att det är liksom fjällsippan, för att jag tycker de har liknande stora blommor det är rikt ändå, men det här är ju liksom en fattig fjällhed som man säger. Det har inte de här rikare kalkinslaget, så det är väldigt typisk, väldigt vanligt med i svenska fjällen
Så det här, typ det här går att hitta på många, ganska många ställen om man är ute och fjällvandrar.
Ja, men här nu kommer det roliga då. Jag är en stor advokat för att inte fjällvandra utan fjällfika. Du ska sätta dig ner, och det var precis det vi gjorde här nu. Jag fick en kopp kaffe och det är då grejerna dyker upp. Kryp och fika i fjällen. Mm. Det är min gebit.
Fjällfika, och vi pratade när vi gick upp hit om fjällfrid också. Det finns många begrepp och testa när man är uppe i fjällen. Men vi har ju ändå fokuserat ganska mycket på lavar och mossor den här morgonen. Och även här finns det ju en art som sticker ut lite, som växer på klippan här.
Ja, det är en av mina favoriter. Och jag har ju då hundratals favoriter, så att det är en av dem. Men det här är nordmörlav. En svart glänsande tät kudde bildar den nästan, och tar man på den så är den hård och...
Ja, man kan testa, det är nästan som att det är liksom, det sticker till lite när man trycker till på den.
Och det är ju en karaktär då, det står säkert i någon flora att tryck till med handen så sticker det.
Det gör det. För den kan vara ganska lik en mossa som också
växer på de här. Det är nästan alltid är ju de här sotmossorna då som sitter i små kuddar, och jag som är mossexpert har ju tagit fel på de här lavomossorna hela dagen idag när vi har gått. Där är den. Och så går man ner på knä och då är det inte den. Men när vi tog kaffet, då löste sig problemet.
Mm. Och ett säkert tecken är då att kanske känna med fingret att sticker den till så är det...
Ja, och glänser. Tång. Den liknar verkligen vissa typer av tång. Liksom. Det är min... jag hade gärna kallat en tånglav, men det är någon annan.
Men vi har ju uppehållit oss ganska mycket i den här forsdimmeskogen som finns kring Handelsforsen den här morgonen. Nu har vi kommit upp på fjällheden och tittar ut över det här landskapet som finns i västra Jämtland. Och det här är ju liksom miljöer och ett landskap som du är väldigt intresserad av. Vad är det som fascinerar dig så mycket med just det här landskapet?
Ja, har vi en timme till då? Nej, men forsdimmeskogen får representera en liten del av att hela västra Jämtland präglas också av en annan typ av dimma, andedräkt, och det är Atlantens fuktiga sydvästvind som drar in här. Fjällkedjan öppnar sig nämligen här från Storsnasen och Blåhammar hela vägen upp till Skäckefjället. Och då är det nära till Tröndelag. Så egentligen hela det här landskapet, hela västra Jämtland har en prägel av oceanitet, en fuktighet. Och Nordmörlaven är ett tydligt tecken på detta och ett gammalt känt tecken att hela landskapet har en fuktighet. Och den här prägeln präglar alltså alla miljöer, från myrarna, speciella unika myrar, till skogslandskapet, till fjällen. Och man kan ju kika upp här mot Storsnasen då, och gör man det och tar en stjärnkikare och har en god vilja som jag har, så kan man ju se en annan art, en mossa, som också har samma ekologi då som den här Nordmörelaven, och det är klubbmossa.
Och den växer egentligen bara där uppe på fjälltopparna?
Ja, den kännedom vi har i Sverige just nu är att precis på toppen, så du måste verkligen toppestiga. Du får inte gå ner 100 meter från toppen, utan högst, högst upp.
Ja. Ja, vi kanske inte hinner den här morgonen.
Du får knata vidare, Jonathan Martinsson och din gäst Fredrik Larsson. Och det här som Fredrik pratar om, den här oceaniteten som man sa, vi har ju faktiskt gjort ett reportage med Fredrik om det, så är man nyfiken på det kan man gå in på Naturmorgons hemsida och lyssna. Och sen så tar jag också med mig, jag skrev upp kryp och fika, inte gå utan kryp och fika. Mycket bra tips där. Från Fredrik Larsson, alltså naturvårdsbiolog, och tusen tack till dig Jonathan Martinsson som alltså har varit morgonens fältreporter vid Handelsfossen i Västjämtland. Men från en myr till en annan. Nu ska vi till en ödslig värmländsk myr tillsammans med konstnären och författaren Maria Westerberg.
Jag klafsar ut på myren och kletar in lite våt torv bakom örat för att själv dofta lika ljuvligt som den. Här är allt ekelöfskt ensamt. Den här sortens ensamhet har inget med känslan av utanförskap eller övergivenhet att göra. I freden på myren kan jag höra mig själv leva och ibland till och med tänka klart. Bland kråkbär och olvon känner mitt liv igen sig. Allt är som det ska och allt är bra. Hjortron och skvattram har förstått precis vem jag är och vad jag försöker nå, där de står och nickar igenkännande med sina blad åt mig i den svala vinden. Jag hör till myrens ödslighet, till de krokvuxnas klan. Här på myren är allt så kargt, vemodigt och sumplitet att inga bolag vill in. Produktionskravet som annars hörs överallt tiger totalt still. Det är väl också en slags seger, tänker jag, och ta sig rättigheten att förändras förbaskat sakta och inte räknas med hela tiden. Att förbli småvuxen och mindre värd och därmed få lämnas i fred. På en krum tallstam sitter en stor lurvig svärmare. Den ser så mjuk och kelig ut att det är svårt att hålla sig från att tafsa lite. Men eftersom jag inte vet hur samtyckeslagen är utformad i svärmarvärlden, så tar jag det säkra för det osäkra och kittlar en tuvulstuss alldeles in till den och låtsas att jag gosar med själva svärmaren. Mm, det här är mitt fredagsmys. Allt är som det ska och allt är bra. Här balanserar jag omkring på tuvera med sega sugande ljud i varje stöveltramp. Försöker hitta de rätta proportionerna mellan friheten och tryggheten, närvaron och frånvaron, mellan det stora arbetet och det stora livet. Att undvika de där största slukhålen och finna den där i freden. Det blåser i håret, det glittrar i sileshåret. Och där, i de regnbågsfärgade mossorna, ligger några övergivna mjuka snokäggskal. Tänk ändå att en trio snokbarn har öppnat sina ögon just här på Långmyren och ringlat ut i sitt världsäventyr för att söka sin snoklycka. Den samma gamla vanliga lilla häpnaden infinner sig och mitt hjärta svämmer över på det där klyschiga sättet. en stor tranfjäder har fastnat i ett starrgräs. Den liknar ett smutsigt men ändå vitt flagg som vajar i vinden. Just det, fred. Det enda tillstånd vi alla orkar med i längden. Här flaggas det för i freden. Det tar tid att bli myr, tänker jag vidare. Jättelång tid. Det tar tid att bli människa också. Att hinna ikapp tillvaron och ifrån sig själv. Det tar tid att bli en sumpmark bortom önskningar och begär. Det går inte att ta sig fram för fort här eller skynda någonstans. Inte om man söker jämvikt mellan villkoren. Då trampar man snett och faller. Så är det. Detta skriande, aldrig sinande behov av att få vara i fred är sån som jag är. När jag var liten så var mina bästa vänner en boxer, en stövare och en käpphäst. Det är bara att konstatera. Jag kommer aldrig att bli någon som sitter vid köksbordet en dag och plötsligt brister ut i ett välordnat socialt liv. Nej. Jag har fötts till att vara en ganska osocial starrstirrare, doftextatiker och myrdyrkare först. Och ta mig fram sakta. Duktig, snabb och social sedan. När jag tänker så, så blir allt som det ska och allt blir bra. Något ger sig hän åt i freden här i myrblötan. Jag tror att det är jag.
Maria Westerberg i veckans kråkvinkel, och det här var ju en repris från 2019. Dags för en ny naturfråga som lyder så här. Inte bara är truten överdimensionerad och ofta färggrann på vissa arter, tillkommer dessutom en kask ovanpå. Vi söker en tropisk fågelfamilj dit ett 60-tal arter räknas, och en av dem låter så här. Vet du vem det är som låter sådär och som får representera hela familjen? Då skickar du ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Inte bara är truten överdimensionerad och ofta färggrann på vissa arter, tillkommer dessutom en kask ovanpå. Vi söker en tropisk fågelfamilj dit ett 60-tal arter räknas, och en av dem låter så här. Och rätt svar på förra veckans fråga, det var muntjack, och de som vann priset heter Anna Hammar i Örebro, Mats Knutsson i Köpenhamn, Danmark och Sten Lindau i Täby. Grattis alla tre. I naturmorgon idag har vi varit i Forsdimmeskogen vid Handelsforsen i Jämtland för att kolla efter ovanliga lavar och mossor.
Det är ett mecka för alla lichenologer, det vill säga folk som är intresserade av lavar, att någon gång i sitt liv när man ska man besöka denna plats. Och nu har vi lyckats idag här. Det är väldigt, väldigt roligt.
Det sa Fredrik Larsson. Och missar du det eller något annat i programmet, som sammanfattningen av Fågelsångsnatten till exempel, så kan du lyssna i Sveriges Radio Play. Nästa vecka här i Naturmorgon så ska vi till Nordre älv på västkusten, för här pågår ett spännande projekt. Man försöker nämligen återintroducera den uråldriga atlantstören. Men det blir nästa vecka det. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Södlund som har producerat. Lisa Järnestam har varit tekniker, fältreporter, det var ju Jonathan Mattinsson, och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig majlördag, så hörs vi igen om en vecka, och jag tror vi hinner lyssna på lite fågelsång från Fågelsångsnatten förra lördagen.